Tack hörni, vilket förtroende jag har fått. Och det är med glädje, men också viss bävan som jag tackade ja att vara föreståndare här i församlingen. Men just nu när jag ser det, då känner jag väldigt mycket glädje. Jag heter alltså Elin, för er som inte känner mig så väl, och jag har jobbat här som pastor tidigare. Och som ni hörde så har jag varit borta under hösten. Jag har varit i Kanada, och för en månad sen så kom vi tillbaka till Sverige. Idag är det internationella kvinnodagen. Och texten, evangelietexten för den här söndagen passar väldigt bra för det temat. För det handlar om en kvinna och hennes handling. Och en sån här dag är det bra att minnas alla de som har gått före när det handlar om rättigheter för flickor och kvinnor. Det har inte varit självklart att flickor ska få gå i skolan eller att jag som kvinna ska få stå här i predikstolen. Men att vi också ska få fortsätta kämpa för flickor och kvinnors rättigheter här i Sverige, men också i resten av världen. Jag ska läsa bibeltexten, och den är ifrån Markus 14, och temat är den kämpande tron. Det står så här: medan han, alltså Jesus, var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar, äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra: vilket slöseri med balsam! För den oljan hade man kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa: låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Jag var 14 år och gick på högstadiet. Min bästa kompis Stina och jag hade varit på ett ungdomsläger, och när vi kom hem från det här lägret så var vi liksom riktigt taggade på vår tro. Och vi hade bestämt oss för att vi skulle starta en kristen skolgrupp och försöka vinna människor på Silbodalskolan till Gud. Mina föräldrar, de visade inte särskilt engagemang för det här, utan tyckte liksom tagga ner lite så där. Men vi hade inte tid att lyssna på dem, utan nu kör vi. Vi pratade med vår musiklärare Anna. Hon var nyutbildad och vi tyckte att hon var cool och såg upp till henne. Och vi frågade om hon kunde hjälpa oss och om vi fick låna musiksalen. Hon var med i samma kyrka som oss. Och det fick vi absolut göra, men innan vi drog igång den här skolgruppen så bad hon oss att prata med rektorn. Så vi gick dit och så fick vi vänta utanför innan vi fick komma in på hans kontor. Och jag såg en viss nyfikenhet i hans blick när vi två kom in. Årgäng är ganska litet och han visste ju vilka vi var, och min mamma var hans kollega. Och vi frågade honom om vi fick starta den här kristna skolgruppen. Rektorn var schysst, det var inga problem, och han uppmuntrade vårt engagemang och tyckte: kan ni inte också engagera er i skolrådet, i elevrådet, när ni ändå är igång? Men, sa han, jag tror inte att någon kommer att komma på era träffar. Vi får se. Vi tror och har tro att det kommer att gå. Så vi började planera, vi fixade bönelapp lappar, tittade på sånger. Vi gjorde snygga affischer som vi satte upp på skolan. Och så väntade vi på den här dagen. Det var inte jättemycket som hände på vår lilla högstadieskola. Så vi hade gjort mycket reklam och vi hade liksom lagt den här andakten efter lunch så att så många som möjligt skulle kunna komma. Och det drog folk. Men inte på det sättet som vi hade hoppats på. Det var en lång korridor med bänkar på båda sidor och längst in låg musiksalen. Och när vi kommer dit så inser vi att bröt- och stökgänget har parkerat sig längs de här bänkarna. Alltså de som åkte epa-traktor, rökte, hade fristajacka och drack Red Bull. De satt där. Och det var så där fruktansvärt jobbigt att gå igenom den där korridoren. Det kändes som en kamp. Och jag tittade noga så att ingen skulle lägga krokben för oss när vi var på väg till musiksalen. Vart är ni på väg? Vad ska ni göra? De visste ju exakt vart vi var på väg. Det var ju därför de satt där. Vi kände oss små men försökte verka obrydda och bjöd in dem till samlingen. Vi hade pratat med mycket folk och vi visste att några skulle komma, några kompisar som hade sagt det. Men klockan tickade och ingen kom. Och till slut sa Anna att nu måste vi dra igång om ni ska hinna till lektionerna sen. Vi väntade lite till, de sa ju att de skulle komma. Men vi fick köra igång. Direkt när vi börjar sjunga så börjar någon att banka på dörren och göra stönljud utanför. Sen öppnar någon och ropar in, gillar ni missionären? Vi låser dörren, gapskratt. De är bara omogna, säger vi till varandra. Men det sved ändå. Vi ville inte visa vår besvikelse, att det kändes som ett så stort nederlag. Men Anna förstod. Efter andakten då var det bara att ta ett djupt andetag och öppna dörren ut i korridoren igen och gå ut emot det som kändes som en avrättning. Och hade jag då kommit på idén så hade jag nog krypit ut genom ett fönster från musiksalen. Den här händelsen gjorde sig påmind på grund av att Sveriges kristna råd släppte en uppmärksammad rapport om att varannan skolelev uppger sig ha blivit kränkt på grund av sin tro. Och jag började själv fundera på mina erfarenheter av att vara kristen och gå i skolan och kom ändå på några händelser som jag tyckte varit riktigt jobbiga. Kristna barn och unga lever med den kämpande tron. Det kan vi utgå ifrån. Att stå utanför normen är jobbigt. Och särskilt om man är ung. För helt ärligt så är det många gånger enklare att inte vara kristen. Att slippa bli ifrågasatt. Tillbaka till den här bibeltexten då. Denna udda och märkliga händelse utspelar sig i Betania som ligger ungefär 3 kilometer öster om Jerusalem. Och det här händer i kanske världshistoriens absolut viktigaste vecka, påskveckan. Läget är spänt. Jerusalem börjar fyllas med människor som ska fira den judiska påsken. Och det politiska läget är minst sagt oroligt. Och i hemlighet har några också samlats för att planera att döda Jesus. Röja honom ur vägen. Och det finns mycket i den här berättelsen som är anmärkningsvärt. Och bland de första grejerna som nämns så är det vem som är värd för den här samlingen. Simon, den spetälske. Vem går ens hem till en person på middag som har spetälska? Spetälska var väldigt smittsamt. Man kunde tappa kroppsdelar och få nervskador. Vi vet inte, kanske hade Simon blivit frisk, det står inte. Men om inte, så bröt Jesus och hans följeslagare mot de judiska renhetslagarna och gjorde sig i så fall skyldiga till synd. Men genom evangelierna så möter vi Jesus, att han möter människor som är undanskuffade, betryckta eller utanför, och att det är viktigare än lagar och regler. Och i dessa coronatider som det är, kan jag inte undgå att tänka på vem av oss här skulle gå hem till Simon Spetälsk eller Kalle Corona på en middag. Troligtvis inte någon av oss. Och vad skulle Jesus ha gjort? Ja, han kanske hade gått. Och då hade vi kritiserat honom för att han hade gjort det. För att det fanns risk att smittan spreds vidare. Att sätta andra i fara. Ser Jesus det som en större fara att inte visa medmänsklighet än att bli sjuk? Plötsligt så kommer kvinnan in i rummet och utan ett ord öppnar hon flaskan och häller ut innehållet över Jesus huvud. Och det här är inte sån balsam som vi har idag, utan det här var någonting extremt värdefullt. Och i vårt pengavärde är det nästan 400 000 kronor som hon häller ut över Jesus huvud. Och det här är det som gör att de kritiserar henne. De kunde ha protesterat över att hon som kvinna bara går rakt in i ett rum där hon inte hade rätt att vara, en plats som var männens. Hon bröt emot de kulturella normerna. Men de vänder sig inte emot att hon som kvinna tar plats, utan det de kritiserar henne för är hennes handling. Och det är ju lätt att förstå varför de blev arga. Föreställ er själva att när jag blev installerad här, att Ulf hade haft med sig en flaska. Och kanske för att liksom hälsa mig välkommen eller för att det skulle bli lite festligt, så häller han det över mitt huvud. Och ni börjar fundera, vad var det där för någonting? Det var någon kosmetika som han häller ut. Någon kanske googlar och så kommer ni fram till att oj, det där var jättedyrt. Det var faktiskt superdyrt. Det var nästan 400 000 kronor. Har Ulf verkligen hällt det över Elins huvud? Det spelar liksom ingen roll hur gott det hade doftat eller hur mycket det hade glänst. Jag tror ni hade blivit riktigt arga. Vi kunde ha gett pengarna till de fattiga istället. Ekumeniakyrkan har ju massa bra projekt. Ja, det skulle ha varit helt osannolikt om något liknande hände. Så vi kan förstå chocken, ilskan hos de som stod runt omkring i rummet. I svenskan har vi ett ord för slöseri. Sånt oetiskt slöseri. Och det kallas att vaska. Men var det verkligen det hon gjorde, kvinnan? Vaskade hon verkligen? Jesus tar henne i försvar. Han som värnar om de fattiga, som man kanske hade tänkt skulle tycka att det är mer rimligt att vi hjälper dem än att häller ut en flaska nardusbalsam. Han som har hög etisk och moralisk standard, han tar kvinnan i försvar och säger: de fattiga har ni alltid hos er. Vad menar Jesus? Det är lätt att bli provocerad nästan av det han säger. Men det som är viktigt att tänka på är kontexten för den här handlingen. Att Jesus godkänner hennes handlande att hälla ut en dyrbar balsam betyder inte att han säger till oss idag att vi ska vaska eller slösa. Just handlingen ska vi inte kopiera till vår kontext, men kvinnans intention. Det handlade om att visa vem Jesus var, den kung som han var och som han blev smörjd som. För kvinnan kostade den här handlingen på. Hon måste väl ha tvekat. Men samtidigt så gjorde hon det bara beslutsamt. Hon frågade inte om de andra tyckte att det var en bra idé först. Eller knackade försiktigt på och frågade, hallå, jag har ju egentligen inte rätt att vara här. Men kan ni göra ett litet undantag så att jag får komma in? Nej. Hon bara gick in och gjorde det. Tömde flaskan över Jesus huvud. Var det hennes ekonomiska trygghet som hon tömde ut? Hennes pension? Måste ju ändå ha varit en trygghet att ha den där flaskan kvar. Hon gjorde något i tro. Och hennes tro blev ifrågasatt av dem runt omkring. Men hennes handling kanske hjälpte det dem att verkligen förstå vem Jesus var. Aldrig kan de ha varit med om något liknande. Det här var någonting man gjorde för att smörja en kung. I en liten by i Betania, kan ni föreställa er lukten? Kanske hjälpte hon dem att förstå mer av vem Jesus är. Hon ville hylla Jesus och ära Jesus. Hur kan vi göra samma sak idag? Hylla och ära Jesus. Kanske är det en svår fråga och lite pompöst nu när vi har pratat om en sån extrem handling som det ändå var hon gjorde. Att hälla ut någonting så värdefullt. Då är det kanske inte så lätt att komma på hur vi ska ära Gud. Men tänk om det börjar i det lilla. Att ära Gud kan vara att säga hej till någon. Att le till någon. En av kyrkans tidiga kyrkofäder, Irenaeus, skrev: "The glory of God is a human fully alive." Guds ära är en levande människa. Vi kan ära Gud på olika sätt. Gud skapade oss människor olika. Kvinnan i Betanias roll där och då var balsam. Vad är vårt sätt idag? Men vi måste vara medvetna om att vår tro, vår önskan om att ära Gud kan bli ifrågasatt. Om det är föräldrar eller vad det kan tänkas vara som ifrågasätter. Eller i skolan. Och ett kristet liv, det innebär att någon gång få smaka på den kämpande tron. Och då behöver vi varandra. Särskilt om det är just tron som vi kämpar med. Vi är just nu inne i fastan. Och kanske är det någon av er som fastar ifrån någonting. Och då kan det vid det här laget börja kännas obekvämt och lite jobbigt. Även fast vi vet att det i slutändan är någonting gott. Ta då kvinnans beslutsamhet som föredöme för er. Och håll ut. Sen vill jag också i slutet nu påminna er om det jag tror att vi alla vet och många av oss har upplevt. Det är inte lätt att vara ung. Sveriges kristna råds undersökning konstaterade att många kristna ungdomar far illa på grund av sin tro. Att ära kan vara en kamp. Att ära Gud är också att bry oss om varandra. Så låt oss särskilt tänka på och be för och visa omsorg för våra barn och unga i församlingen. Kanske har de den tuffaste kampen av oss alla. Och för er som nu har suttit och funderat på hur det gick för den här lilla, ja, man får nog ändå lov att säga, stukade kristna skolgruppen som vi var. Jo, vi fortsatte. Och bröt och stökgänget, de tröttnade, de gav upp. Och våra kompisar som hade sagt att de skulle komma, jo, de kom till slut. Men vi hade ju hoppats på att vi skulle få vinna någon ny människa för Gud. Och det gjorde vi inte. Det var en kämpande tro för oss. Men jag tror också, eller i alla fall jag gjorde det, upplevde att vi fick ära Gud i den kämpande tron. Amen. Gud, du känner oss var och en. Nu ber jag att du ska tala till oss genom den här texten och predikan på det sättet vi behöver höra. Var och en. Amen.